I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej, Carl-Johan här från Klipprummet. Det har blivit något lite struligt med pappas ljud i den här podden. Det är en mobil som har legat och stört lite i bakgrunden. Det har gjort att ljudkvaliteten på just hans ljud är lite sämre än det brukar. Men jag hoppas det går att lyssna på ändå. Det blir ett spännande land. Det handlar om Österrike och det var ett kul avsnitt att spela in. Hoppas ni klarar av det ändå. Tack och förlåt. Nu kör vi igång. Hej svejs och ganska välkomna ska ni vara till ett splitternytt avsnitt av vår liveinspelade arvstvist i folkmun kallad podcast, nämligen Vinskolan.
Arvstvist?
Ja, det är det här är. Ja. Med oss i avsnittet är ju jag, Carl-Johan Mozart Mölstad, och naturligtvis du, Mikael Houdini Mölstad.
Houdini?
Ja, hänger du med på det här?
Nej, jag vill vara kurförste.
Kurförste, ja. Nej, men det är mer att Mozart är österrikare,
ja.
Och Houdini är ungrare.
Utbrytarkungen Houdini är ungrare.
Exakt, så är det.
Österrikiskt, ungerska hänger ihop där.
Ja, exakt.
Ja, kejsardömet.
Precis, och vi ska ju inte hålla på i den här konstellationen Österrike-Ungern egentligen så mycket. Utan det är mer den här självständiga eran som vi kallar Österrike som vi ska prata om. Mm. Med andra ord, ett vinland har vi idag. En av de större och ganska populärt, men kanske inte så populärt som det borde vara på något sätt. Jag vet inte.
Ja, nej, det är det inte. Nej. De är kanske värda större segrar, men de har vunnit väldigt stora framgångar kan man ju säga de senaste 25-30 åren.
Ja, men det är mer att det känns som att Österrike är ett stort vinland, men om man bara, som jag gör då, tittar på Systembolagets hyllor så är det inte så stor plats de får, så att säga.
Nej, men nu är det ju inte världens största vinland heller.
Nej.
Produktionsmässigt ligger de kanske ner mot 15-20 plats i världen. Och det har ju inte så mycket yta att plantera druvor på. Ändå görs det väldigt mycket vin. Men det är ju ett speciellt land.
Ja, för det vi gör så här, som så många gånger förr innan vi pratar om länder och innan vi börjar prata om medeltiden i 45 minuter, så frågar jag dig, vad är det som gör Österrike, dagens land, så speciellt som vinnation?
Tack för att du frågar om detta.
Ja.
Och då kan jag väl säga att det finns nog inget annat vinland i hela världen som har genomgått en sån metamorfos som Österrike gjort sedan 80-talet. Närmare bestämt 85 när den här glykolskandalen drabbade dem med som en slägga över en natt försvann all export och så vidare. Vi ska fördjupa oss, grotta ner oss lite grann i det.
Ja, det ska bli sköj. Grotta ner dess... glykol vill jag gärna höra. Vi har pratat om det här lite grann, men jag vill höra mer. Förlåt, ja. Fortsätt.
Nej, men innan det så gjorde de ganska mediokra viner, ganska söta viner. Efter det så fick de ju återuppfinna sig själva. Och det är helt otroligt hur de lyckades göra det. Och nu har de ju världens hårdaste vinlagstiftning.
Just det, det minns jag att du har nämnt. Ja. Det, det är spännande.
Ja, men att de lyckades så under ett decennium förändra hela attityden, hela kvalitetsnivån på de här vinerna. Och idag gör de ju några av världens bästa vita viner.
Du skulle säga att de gör det?
Ja, det tycker jag. Alltså, jag älskar de här. Riesling har de ju i Tyskland och Österrike. Men tyskarna är ju väldigt bra på Riesling.
Ja.
Men tyskarna har ju inte Grüne Veltliner. Det har Österrikarna och det är deras egen nationalskatt får man väl säga.
Grüne Veltliner är då typiskt österrikiskt. Liksom.
Ja, det är den mest odlade druvan där och ja, de gör ju mest vita viner.
Ja.
Men som är annat fantastiskt med Österrike är ju att det är en relativt liten del av landet som det odlas druvor i.
Ja, det är berget som satan, tänker
jag.
Det är
ju det. Du har ju varit där och åkt skidor några gånger. So have I. Men det är så himla mycket berg och floder och slätter och sjöar och Donau som rinner igenom. Så att det är väldigt speciellt klimat alltihopa.
Ja,
inlandsklimat.
Inte så liksom, många klimatzoner så att säga, men ändå mycket olika typer av klimat på något sätt.
Ja, det blir ju det mellan bergen och randberg och allt möjligt. Det ligger som mitt i Europa, omgivet utav 8 länder tror jag det är. Hur många länder är det annars?
Inte vet jag, kanske så här 8, det låter jättemånga, är det så många?
Men då är norr och söder och öster och väster.
Ja, Kina har många länder tänker jag också.
Ja,
det är lite större. Okej, det finns saker att plocka av Österrike. Vilken tur, då gör vi ett avsnitt av det här tycker jag.
Ja, det är väldigt roligt land.
Ja, bra. Innan vi åker tillbaka i tiden, snabb, enkel, praktisk fråga. Om jag ska köpa ett österrikiskt vin som känns liksom representativt imorgon, vad ska jag köpa då?
Okej. Alltså om vi har sagt för 20 år sedan, har sagt Bründelmeier. Han var en av de första som liksom stod för den här kvalitetshöjningen. För 10 år sedan kanske jag sagt Fred Leumer, som jag också gillar.
Jag har ingen aning om vad det här är, men du säger olika
men
tyska
namn. Men idag är väldigt förtjust i Jurtschitsch.
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 Ja.
Det är bara det är roligt att säga.
Ja, det är många konsonanter för få vokaler känner jag. Men,
Schitsch är ganska lätt att säga.
Ja.
Och det är Grüne Veltliner då.
Ja, såklart.
En Grüne Veltliner. De har väl en för 180-190 kronor sådär, som är väldigt, väldigt bra.
Ja, då får man komma ihåg det du sa nu.
Finns på Systembolag. Ja, men det glömmer man väl aldrig.
Nej.
Om man ser namnet... Jurtschitsch.
Ja, så ska man försöka säga det till en sån här Systembolaget anställd.
Ja, precis. Man kan peka.
Ja. Men bra. Vad finns det då i österrikisk historia som vi kan plocka fram och lyfta landet som har gjort det?
Vad glad jag blev att du frågade om just detta.
Eller hur? Otroligt glad.
Ja, men vi ska inte ta så mycket historia.
Nej.
Nej. Men man kan prata lite om Karl der Große. Det är ju vår favorit.
Jaha.
Den store.
Ja, han brukar komma upp.
Ja. Och han var ju med och fixade det där med tysk-romerska riket som var en mycket konstig konstruktion.
Ja.
Som de levde med i 1500 år nästan. I alla fall 1200-1300.
Ja.
Så att de har ju hört till Mellaneuropa hela tiden.
De var en del av det här riket, ska du säga då.
Ja, och odlat druvor och gjort vin hela tiden. Så att de har ju en dramatisk historia. Alla kungar och kurfurstar och markgrevar och Habsburgarna som sen tog över alltihopa. Och dominerade stormaktspolitiken i Europa sedan 1700-talet fram till... Ja, det tog ju slut i första världskriget.
Ja. Så,
åkte de på däng där.
Det gör de. Ja.
Men framförallt har det ju varit ett land med väldigt mycket så där, grevar och furstar och slott. Och väldigt mycket munkar och kloster.
Det är så här högadligt land. Det får man mycket säga. Vapensköldar.
Ja, mycket vapensköldar. Och de här stift. Ja. Som det finns väldigt många utav. Jag skriver upp några här. Göttweg, Svettel, Melk, Lilienfeld, Stift, Heiligenkreuz. Och det, alltså ett stift, det är precis som vi har i Sverige också. Domstift och med en biskop då.
Aha, okay.
Leder sitt stift. Alltså
en religiös indelning av landet,
ja,
på något sätt.
Ja, det kan man säga. Eller det var det ju.
Ja. Det är inte landsting ute här, utan det är mer en
det
annan...
Det var väl de som styrde då istället,
ja,
för
okay. Mm.
Den mera profana makten.
Ja.
Och mest kända är ju det här kloster Neuburg.
Du säger ett det som om jag visste mäktigt vad det var, men det är känt.
Det är jättekänt.
Neuburg.
Ja, de gör jättemycket vin, jättemycket bra vin. Stort ställe, de har utbildning.
Jaha, okej. Okay. Fortfarande?
Ja.
Ja, ah, okej. Okay.
Och så har de ju då någonting som heter KMW, där man mäter mustvikten. Du vet, öxle och brix och sånt där mäter man mustvikten för att se hur mycket socker det finns i druvorna.
Jaha, nu är det bara olika ord efter varandra, ja, här.
Men vi går tillbaka till vingårdsavsnittet där.
Ja, okej, okay, ja, mäter, bra. Ja. Ja.
Med refraktometer kan man göra. Mm. Men de hade en mustvikt och den heter Kloster Neuburger Mostwagen, alltså, ja. KMW. Det tycker jag är lite roligt. Det var, ja. Jag tror den tillkom på 1700-talet, en hydrometer av något slag.
Det är inte nyligen, det är länge sedan.
Ja. Nej, så det är lite roligt.
Ja.
Och ja, vinhistorien är ju väldigt dramatisk, och då på medeltiden så odlades det, eller producerades det 10 gånger mer vin än vad det gör idag.
I Österrike?
I Österrike.
Det är, vadå, så de har gått ner i vinproduktion sen, ja, då, ja, dess? Ja. Man kanske vill hålla på med lite annat i ett land också än vin i och för sig.
Ja.
Ja. Så att det har varit ett liksom producerande vinland länge, men och är fortfarande, men inte lika stort som det har varit.
Nej, och sen kan man säga att de halkade lite snett där under 1900-talets början.
Ja.
Att producera väldigt mycket lättviktiga vita viner med mer eller mindre sötma.
Ja.
Vilket var på modet då.
Ja.
I synnerhet såna här riktigt söta,
mm,
inte icewine, men trockenbeeren av sles, alltså sånt som gör på torkade druvor, man låter dem hänga kvar, spät läs och allt på detta.
Mm.
Så det var det som deras specialitet.
Mm.
Men på den tiden fick de inte så mycket betalt för det här, för att österrikiskt vin var liksom inte i ropet, utan det var, ja, det var bulkviner.
Mm.
För den som levde innan 1985, som jag gjorde, kommer man ihåg de här billiga österrikiska vinerna.
Ja, inget att ha.
Det var inte det bästa man kunde dricka,
nej. Nej.
Det var volymviner. Det fanns, mm, några bra producenter. Men det var ju det här som ledde till den här glykolskandalen som vi gärna ska fördjupa oss i, eller hur?
Ja, absolut. Så... Du menar att man kan liksom lite dela in österrikisk nutida...
Före och efter.
Ja, men precis. Nutida vinhistoria före och efter 85.
Absolut. Det finns, ja, då inget land som har haft en tydligare, ja, gräns mellan det gamla och det nya.
Ja, just det. Det är som sagt, det är oftast så när vi har pratat om de andra länder, så är det så här, och då hände det 1703... så kom de på en lag som gjorde att det blev poppis med vinland. Men det här är ju det här är nyligen liksom.
Ja, verkligen. Ja. Och grejen var, varför hände detta?
Glykolskandal 1985, ja, den briserar.
Ja, precis. Det är, ja, så här frostskyddsmedel och sådär. Nu är ju inte det samma frostskyddsmedel som man har i bilar.
Nej.
Det här heter, om jag inte minns fel, det är ju tylenglykol.
Ja.
Och den andra heter någonting annat.
Ingen aning.
Nej. Men varför? Varför, varför?
Varför händer det här och varför är det viktigt?
Ja.
Ja.
Jo, de gjorde söta viner.
Mm.
Och för att vina ska vara söta så måste man ha söta druvor.
Ja.
Ibland har man inte det.
För det är lite olika temperatur kanske,
ja,
och vingård och, ja, annat.
Och då får man tillsätta sötma.
Ja.
Det är tillåtet, kapitalisera.
Ja.
Men socker är dyrt.
Ja, det var, mm, intressant. Vi hade ju förra avsnittet så pratade vi om vinblandningar lite, ja, grann. Och då pratar vi inte ens om att man får lägga i socker. Det får man alltså. Ja. Man får peta, ja, i det. Ja.
Det får man göra. Inte överallt, men, nej, inte vatten.
Inte vatten, men socker. Underligt. Förlåt, ja, fortsätt.
Men inte överallt och det är olika, aha, nivåer på det. Men det fick man i Österrike.
Mm.
Men så var det så här, för att göra de här volymvinerna,
mm,
så kom de ju på att om de skördade tidigare så besparar de sig själva Druvorna var inte riktigt mogna, men de var stora, saftiga.
Mm.
De hade inte fått den här sötman.
Nej.
Men om de skördade tidigare så slapp de ju mycket av jobbet senare med dåligt väder. Fåglar som kommer och äter upp och sånt där. De fick helt enkelt större skördar. Men det saknas ju sötma. Och då var det någon sluge en som kom på. Det var inte helt ovanligt faktiskt. Nej. Även i Tyskland och andra länder. De höll på med den här dietylenglykolen.
Ja.
Och blandade. För då gör det att vinet blir rundare, mjukare och upplevs mera sött.
Så då hade Peter, man skördade tidigare, för då kom det inga sådana fåglar och annat.
Ja, och trams. Höststormar och allt
möjligt. Så tog det och fick jättemycket skörd. Bra. Tyvärr blev vinet skit. Och då var det någon som sa, har ni hört om det här jag har i min bil? Glykol.
Ja, kanske inte så, men, ja. Men bra sammanfattning där.
Ja, och då hade man i det. Och det här gjorde vinet på något sätt bättre då? Det låter helt
ja,
absurt.
Det upplevdes som mjukare och lite sötare.
Ja.
Och var, gick utmärkt att exportera. Hur det upptäcktes? Ja, det var faktiskt hos en tysk vinproducent.
Mm-hmm.
Som jag tror också bedrev lite olaglig blandning där kan man säga.
Mm.
För han hade sitt eget vin. Och sen köpte han billigt österrikiskt vin.
Uh-huh.
Och blandade ut sitt eget vin med.
Uh-huh.
Men då var det i Tyskland hade de lite noggrannare tester. Så det var någon som hade kollat det och upptäckte. I ända in i grödheta. Det här innehåller ju en sorts glykol.
Alltså chansvin.
Vad har du fått det här ifrån? Då var jag ju tvungen att erkänna att han har köpt det här i Österrike.
Uh-huh.
Och sen gick det nog ganska snabbt när media fick tag på det här då.
Uh-huh.
Så att i stort sett över en natt försvann hela exporten. Från 100 till 0.
Men ett, kul att det är Tyskland som är liksom on brand med regler och har koll på sina liksom producenter och vinmakare. Det känns Tyskland. Två, är det här, alltså liksom, vadå, är det allt österrikiskt vin? Alltså höll alla på med liksom glykol
nej,
i det?
Nej, men ingen ville ju ta i en österrikisk flaska.
Ja, det var några stycken som höll på med det här bara.
Ja. Än mindre har det i munnen.
Nej, tack.
Man blir inte av frostskyddsmedel. Det blir ju ett skämt.
Ja, jag förstår super, det väldigt skämt. Fort. Ja.
Men alla som man pratade med några österrikare och säger, ja, det var ju enormt naturligtvis. Hemskt tråkigt. Men samtidigt petade ju italienska maffian in metanol och allt möjligt i sprit. Och det var ju mycket värre i vin.
Ja.
Folk dog verkligen i Italien. Men det pratas inte så mycket om.
Nej. Och i USA också. Man väl, och i Sverige också var en del en dåligt vin och brännvin som folk blev blinda av och annat. Ja. Men det här är ju bara lite frostskyddsmedel.
Nej, det var ju alltså, det är lite giftigt. Men i de här koncentrationerna var det ju inte farligt. På något sätt om man inte drack 10 liter om dagen.
Nej.
Men det blev stopp på det och de satte sig ner och sa, nu får vi rannsaka oss själva. Och det gjorde de och gick till botten med sin vinlagstiftning.
Österrike gjorde det.
Och idag har de alltså den tuffade vinlagstiftningen i hela världen.
Mm.
Vad man får göra. Och framförallt handlar det om kontroller.
Mm.
Jag pratade med en vän som är utbildad där och han sa att deras önologer, alltså vinkällarkontrollanter, de kan komma när som helst och kolla vad det är du petar i ditt vin. Det är ju tillåter med vissa tillsatser och processhjälpmedel och sånt där.
Mm.
Men de kollar att du verkligen håller dig till de regelverk som finns.
Ja.
Och som man sa, de har rätt att till och med gå in i sovrummet hemma hos dig för att titta om du har något olagligt medel här.
Men, och de var så hårda på det här för att liksom, det var viktigt med vinexport från Österrike.
Ja, absolut.
Annars tänker jag att många länder hade bara sagt, ja hopp, då får vi sälja, inte vet jag vad Österrike är bra på annars, sådana Mozartkugeln och CD-skivor med Mozart eller någonting istället. Men man bestämde sig för att så här, vi behåller branschen och vi behåller den.
Det handlar ju om att österrikarna också skulle dricka sitt vin med stolthet.
Ja, såklart.
Det är lite svårt att hävda att det är okej att ha glykol tillsatta viner inhemskt i landet, men på export säljer vi det inte.
Ja.
Men det var några som gick i bräschen sen, bland annat den här Bryndelmeier som jag nämnde.
Bryndelmeier, otroligt österrikiskt namn.
Härlig man, ja. Han var ung då. Och,
5 år gammal.
Alla de här, många av de här stora vinproducenterna var ju otroligt snabba på att ställa om.
Uh-huh.
Och visa världen att vi kan.
Uh-huh.
Vi men, vill.
Vad gjorde man med, förlåt, fråga, jag tycker sånt där är spännande. Vad gjorde man med allt det här vinet? De har ju massa vin nu som ingen liksom kan dricka eller få dricka. Eller vad liksom,
då?
Ja.
Nej, men det hälldes väl ut.
Ja.
Jag såg någon siffra, eller det var nog i Tyskland faktiskt, ja. Där 4 miljoner.
10 miljoner?
4 miljoner liter vin fick kasseras. På grund av att det var utblandat.
Man kan inte ens använda det till matlagningsvin.
Nej, frostskyddsmedel dög det inte heller till. Det var inte bra på något.
Man försöker frysa sin mat efteråt och det blir inte fruset för att det är sån frostskyddsmedel i vinet man har haft i. Ja. Okej, så de hårda kontroller, man börjar ju bättre vid Bryndelmeier. Inser sin chans och ser att jag har ett otroligt namn. Här kan jag bli en rik vinproducent.
Ja, han blev ju väldigt framgångsrik och många med honom genom att göra just Grüne Veltliner som plötsligt blev en druva på modet.
Mm.
Och är det än idag faktiskt. Folk älskar den här druven och den hade de inte gjort så mycket bra utav tidigare, vad jag vet i alla fall.
Ja.
Så att det är den mest växande, alltså en tredjedel av all produktion, druvproduktion i Österrike görs på Grüne Veltliner.
Mm. Jag tycker de är väldigt smart också på österrikiska viner. Så de har i vissa länder också, jag vet inte riktigt vilka det är, svenska viner har så också, att man har på liksom, om man har skruvkork på dem i alla fall, så är det en sån liten flagga högst upp.
Ja.
Där är Österrikes flagga på. Mm. Så det är väldigt lätt att se om det är ett österrikiskt vin bara när den ligger nere typ i ett vinställe eller kylskåp eller sådär.
Smart.
Det är smart.
Och det där ingår ju i då det här regelverket.
Ja.
Vissa, de gjorde om ganska mycket, får vi säga.
Jag förstår det.
Grüne Veltliner. Du vet att det heter Veltliner. Annars säger man ju Verein och Vielleicht och sånt där tyska ord som börjar på V.
Ja, jag har nog inte tänkt på det, mer än att man jag bara hört dig säga det, så säger jag likadant, tror jag.
Ja, det gör du rätt i.
Ja, det är bra. Ja.
Och det beror ju på att det kommer från Valtellina i Italien, som heter Veltlin på tyska, det är Sydtyrol.
Valtellina är någon form av
dal. Ja, Lombardiet.
Just det.
Där de för övrigt gör viner på Nebbiolo.
Ja, jag vet. Det där var vi extremt rörigt när vi pratade om Italien avsnittet, det minns jag. Det var region och dal och druva och sen bytte man namn 4 gånger.
Chiavanesca.
Ja. Vi har ju pratat lite om liksom hur vi kom till att det här efter glykolskandalen, och vi har pratat lite om själva miljön eller vad man ska säga, området, geografin
i Österrike.
För det är ju bergigt, men det är också bergigt. Mycket annat.
Ja, men alltså, det är, om man tittar på en karta så skulle jag uppskatta att det är ungefär en femtedel av landet där det finns vinregioner.
Mm.
Resten är ju Alperna helt enkelt. Med alla dess dalar och Sound of Music- gröna.
Det är svårt kullar. Att odla liksom vin i Alperna, eller? Alltså liksom på ett berg, kan man göra det?
Det är lite högt. Ja.
Det är för högt upp.
Det är för högt upp.
Ja. Så det gör man inte.
Då måste man chaptalisera.
Ja.
Och då måste man ha glykol.
Ja.
Men det vill de inte ha.
Vattna med glykol.
Ja.
Men då kan de, det känns ju som om då, även om det inte är så stor areal kanske, eftersom PGA berg i vägen.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than 1 billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det känns som man kan göra många olika typer av vin då i Österrike. Egentligen om mer alla den här varierade geografin.
Det går eller? Att göra, ja. De gör ju inte så himla många. Men det är väldigt många olika klimat.
Mm.
Möjligheter, terroirer till att göra olika sorters viner. Uh-huh. Och det gör de ju förvisso, men inte några större volymer. Du tänker på hela floden Donau.
Ja.
Rinner ju igenom Österrike och rinner igenom egentligen de här gamla fina områdena.
Ja.
Och sen är det berg och dalar och sjöar. Väldigt varierande.
Ja.
Nej, och ett slättland. Icke att förglömma.
Vad är slättland? Det känns som någonting man slänger sig med bara. Jag vet inte vad
Pustan
det
är. Känner du till. Det stora slättlandet i Ungern.
Ja, just det.
Plattlandet.
Ja.
Det går ju neråt en liten bit av Österrike också.
Aha.
Det är det Pannoniska bäckenet. Det är en gammal sjöbotten.
Okej, sjöbotten vill man ha för det är bördigt eller någonting.
Ja. Ja. Och det här gör ju att det blir ett inlandsklimat. Mm. Det här är omgivet av berg alltihopa. Och det gör ju att det blir väldigt kalla vintrar och oftast väldigt heta somrar.
Det låter inte så bra för vinerna, men...
Ja, varför inte? Vårarna kanske är lite svalare på andra ställen i och med att det är så kalla vintrar.
Uh-huh.
Och sen kommer det bli varmt på sommaren och på hösten så att druvorna hinner mogna. Mm. Tror det är ett jättebra klimat.
Okay.
Så mycket som jag vet.
Jag litar på dig, faktiskt.
Det får du göra.
Ja. Druvor då? Du har sagt, det här kanske blir väldigt lätt den här delen när vi pratar om Österrike eftersom det är, verkar vara liksom... 150% gröner veltliner in i väggen. Men är det några andra druvor?
Alltså Riesling förstås.
Riesling då, som gröna. Så gröner veltliner och Riesling håller de på med?
Det är väl de man vill komma. Welsh Riesling som är en variant på den också.
Aha, vad är skillnaden?
Det är helt enkelt en annan druva.
Aha, men de har döpt det till Riesling ändå?
Ja. Ja. Och den förekommer livligt i östra Europa.
Mm.
Med olika namn. Och så har de Weissburgunder, lite sånt också. Det är samma som Pinot Blanc.
Just det, där måste jag komma ihåg. Att Weissburgunder och Pinot Blanc är samma druva.
Blauburgunder eller Schwarzburgunder kan äta. Och Blauburgunder, det är Pinot Noir.
Just det. Mm.
Och Müller-Thurgau, men det är inte så kul.
Nej, okej.
Okay. Riesling och Grüner Veltliner, får vi säga.
Ja.
Och sen har de lite specialiteter som vi kan komma till i olika delar utav Österrike.
Men de är kända för sina vita, liksom, lite lättare viner helt enkelt.
Ja, aromatiska, bra syra, härliga viner. Ja. Alltså, det är väldigt gott.
Bra skit.
Och sen har de en rolig blå druva som också är... inhemsk.
Som inte är då Pinot Noir eller Blauburgunder.
Nej, Grüner Veltlin är en gammal korsning.
Ah.
Som har funnits kvar då i Österrike. Men den andra är väl en nykorsat någon gång på 1900-talet som heter Zweigelt.
Alltså två guld
på tyska betyder. Ja, te.
Ja, ah, gelt. Ja, ah, okej, okay, mitt te där. Ja. Mm.
Och sen har de då Blauburgunder också, som vi nämnde också. Blaufränkisch och lite annat sånt.
Mm, så en blandning med en majoritet vitt, det är det de är kända för helt enkelt. Sen får man kolla upp om man ser ändå den här som du tyckte var spännande, Zweigelt.
Ja, väldigt bra viner.
Ja.
Allt beror ju på vad man gör med det.
Ja, bra. Och då inom det här landet så har man då massa berg, har vi sagt, fem gånger nu. Vi har olika druvor, var de populära är Grüner Veltliner och Riesling. Och sen har vi då olika lite regioner, och det här brukar vi gå igenom i varje land. Liksom.
Ja, det är väl kul.
Ja, vilka regioner är det som man borde ha koll på?
Nu kommer din favoritdel, förutom Karl den Store.
Ja, men det blir lätt många här, för du är dålig på sålla, men du kanske vi kan ta några.
Men
här.
Alltså, alltihopa ligger ju i öster.
Like.
I alla vinområden.
Ja, alltså de ligger i öster i Österrike.
Ja, precis. Ja.
För där är det
Österrike.
Just det. Mm. Ja.
Och sen har du ett område i norr och ett i öster och ett i söder kan man säga, i den östra delen. För att göra det enkelt.
Så allt är i den östra delen av den här den, det är ju liksom som en liten korv som går ut där, eller hur?
Ja.
Om man tittar på kartan. Det. Ja. Och det mesta ligger där och så finns det olika liksom, riktningar i den östra delen där.
I norr i alla fall heter det Niederösterreich. Och det är längst, mesta ligger längs floden Donau.
Mm.
Och där finns några stora vinområden. Men också de här jättekända som då heter Wachau och Kamptal och Kremstal och allt möjligt, som ligger längs floden en bit in i landet faktiskt.
Okay.
Berget brant, terrasser ibland, men där ligger många av de här mest kända producenterna.
Ja, okej. Okay. Men ska vi gå...
Gamla vingårdar.
Ska vi gå igenom dem liksom...
Producenterna?
Så vinregionerna för vinregion bara.
Ja, det kan vi göra.
Ja.
Burgenland i öster.
Ja.
Och där gör de både rött vin i Mittelburgenland.
Ja.
Framförallt är det nog känt för de här söta vinerna från den här sjön. Som nog är en liten steppsjö så att vattnet kommer att gå lite grann. Steppsjö är en sån som flyttar sig, men en grundsjö. Neusiedlis heter den.
Okay.
På gränsen mot Ungern.
Mm.
Och där gör de väldigt mycket söta viner som har blivit kända.
Mm. Burgenland.
Burgenland.
Ja, bra.
Och i söder har du då Steiermark mot Slovenien.
Mm.
Där gör de druvor, eller viner på lite andra druvor faktiskt.
Ja.
Både rött. Det kan vara Pinot Noir.
Ja.
De vita. Jättebra grejer på Chardonnay och i synnerhet Sauvignon Blanc.
Aha, så de gör lite sådana mer franska typer där?
Ja, några pratar med säger så här, alltså, de är nog de bästa i världen.
Ja.
Säger de lite stolt själva kanske. Sauvignon Blanc-vinerna.
Kan du hålla med om det?
Från Steiermark. Ja, jag har provat några men jag är inte tillräckligt inprovad på dem.
Nej, jag förstår. Och sen var det det här andra Niederösterreich som var då norr om. Ja. Och sen antar jag att man inte håller på med massa vin i liksom vin och sånt. Även
vin,
om det vore kul.
Det hörs ju på namnet.
Det vore väl kul om de gjorde vin.
Jag tror att du skojar. Jag tror att du vet att de gör vin i vin.
Det låter som att du hittar på nu, eller vadå?
Nej, det är sant.
De gör vin i vin.
Ja, ja, ja. Och det är förmodligen det äldsta området för att göra vin. Jag har gjort vin där i 1200 år.
Alltså i staden Wien gör de faktiskt
ja,
vin?
Ja, i dess utkanter.
Aha.
Och alltid har de gjort det. Och det gör att vin är väldigt roligt att åka till. Och man kan bara en halvtimme därifrån åka upp i bergen och prova viner.
Det låter ju väldigt unikt. Alltså det är ju inte så, man kan ju inte åka till Paris och så här, nu åker vi tunnelbana 30 minuter och så kommer vi till en vingård.
Ja, det finns små vingårdar i Paris
men,
också.
Ja,
men Wien är den enda huvudstaden i världen med betydande vinproduktion.
Det är ju coolt.
Det är faktiskt riktigt
och
coolt.
Och jag tycker att det är on brand. Om det är någon stad som ska ha det så är det ju rätt namn, så är det.
Det kanske hänger ihop på det.
Ja, ja, det kanske är så. Mm.
Och det som är extra roligt är där gör de. I förra avsnittet pratade vi om blandningar.
Blandningar.
Ja, och här har vi en vingårdsblandning.
Mm-hmm.
Det är det som vi kallar för field blend.
Mm.
Och på tyska gemischtersatz.
Mm.
Alltså samplantering.
Just det.
Det är de kända för i vin. Vinområden. Det finns till och med ett begrepp, en ursprungsbeteckning nästan, som heter Wiener Gemischtersatz.
Mm.
Det kan man köpa på Systembolaget.
Och det betyder alltså att man planterar olika typer av druvor ihop och skördar.
Och skördar ihop på en gång.
Ja.
Och gör ett jättegott vin.
Och det är de kända för.
Det är de kända
går det här att få tag på? Så, alltså, jag vet inte om jag någonsin har sett. Det är klart att det är på... Om man...
Det dyker upp ibland på provningar på Systembolaget.
Det är
som jag ser. Så att det finns att köpa. Kan man söka på Systembolaget.
Men hur många, okej. Så det finns liksom hundratals odlare runt om vin bara, som är bra. Det är liksom inte hitta på, det är bra vin.
Nej, över 500, kanske över 600 odlare finns det. Det är inte jättestora arealer, men de gör ändå några miljoner liter vin.
Ja, det är mer än jag gör, så det tycker jag är stort.
Absolut. Och det som är roligt med vin, där du inte har varit.
Ja, jag har inte varit i vin, nej.
Är att vinproducenterna har rätt att sälja sina årets viner, alltså Neuwein, det kallas för heurige, nyviner, alltså färska viner, på egna ställen. Så det finns massor i utkanten av Wien, massor små restauranger, vad ska jag säga, barrestauranger, som kallas för Heuriger. Dit man kan gå och dricka viner och äta lite god klassisk husmanskost.
Okej, alltså vadå, som någon liten restaurang till vingården bara?
I typ, ja. Men att den kan ligga kanske i byn nedanför. Eller nära vineriet eller någonstans.
Ja, okej. Och det intressanta med det här då är att de inte behöver liksom någon form av sånt tillstånd. Utan de kan bara göra det.
Ja, om man producerar vin. Och förvisso andra grönsaker, tror jag, frukt och...
Det är så långt från debatten med gårdsförsäljning i Sverige vi kan komma. Gör du vin, vad kul. Sälj det här på garageparten.
Ja, det kostar inget extra.
Nej.
Ingen licens, inga skatter. Nej, det är bara att sälja.
De skulle bara höra om danstillstånd och andra tillstånd vi har här.
Men sånt är roligt. Så det är väldigt roligt att vara i Wien om man är vinintresserad.
Det är helt rätt. Jag hade ingen aning om det här. Vad kul.
Och kaffe också förstås.
Ja.
Man kan dricka kaffe på dagarna och vin på kvällarna.
Nu är jag inte med här. Är Wien en känd kaffestad?
Det är nog den första huvudstaden som fick kafeterier eller konditorier, kaffehus.
Aha.
På 1600-talet.
Alltså första i Europa då, antar jag. Ja, för det kommer väl från någonstans liksom Persien eller någonting.
Osmanska riket.
Ja.
Det var ju så att osmanerna belägrade vin då och då. Och någon gång i slutet på 1600-talet.
Ska vi gå och belägra vin? Ja, varför
och belägra
inte?
Hur kör vi? Då måste vi ha med oss kaffe. För det var de beroende av.
Ja.
Så att när de hade dragit där så hittade de kaffesäckar runt om staden. Ja. De hade haft sina belägringsplatser.
Okej.
Okay. Så gjorde de kaffe på det själva.
Okej, områden... regioner kallar vi det här. Det blir ju lätt rörigt med massa namn och så, men när man vinproducenter då, inom de här områdena, vi behöver ju inte liksom inte pinpointa det är omöjligt om man inte har en karta framför sig, men tycker du att det är några vinproducenter man ska liksom lystra lite extra
en
efter?
En grej måste jag nämna innan dess bara, det
innan dess,
att de har en rolig sak, eller i alla länder nu för tiden så vill man ju att man ska bli mer och mer vingårdsbetecknade viner.
Aha.
För det är ju fint.
Mm, så är det med all
single vineyard. Aha. Eller Premier Cru Grand Cru.
Aha.
Och det har de också i Österrike. De kallas för RID, alltså R-I-E-D.
RID,
så att de har lagstiftning kring RIDen, som det är då på tyska skulle det heta Einzellage eller något sånt där. Och väldigt roligt, det finns 4300 sådana och det står ofta på etiketterna. Det kunde heta liksom Rieder, Bürgenstock eller någonting sånt där. Och det är de speciella lilla vingården som den här druvorna kommer från.
Går att hålla koll på med den lilla beteckningen då?
Ja, ja, okay. 4300. Men det roliga som jag har hört och kollat, så finns det en karta över alla de här. Och det heter faktiskt Riedenkarten. .at.
.at.
Ridenkart. Och där är en digital karta över. Man kan zooma in på enda liten vingård i hela Österrike. Helt fantastiskt.
Det är roligt. Det är din startsida, eller hur? Din sjuke jävel. Ja, men spännande. Det är kan man fatta den även om man inte kan österrikiska?
Ja, den finns på engelska också.
Ja, det är det. Ja, men bra. Och då antar jag att vissa av de här kända producenterna kanske är med där då, eller?
Alla är väl med på något sätt, i deras vingårdar i alla fall.
Ja.
Och där kan man åka upp längs Donaufloden och träffa på de här. De flesta och de bästa tycker jag ligger i det som heter Wachau och Kamptal.
Mm.
Din vän där, Bryndelmeier till exempel.
Bryndelmeier. Han håller till i Kamptal då.
Kamptal, ja.
Ja.
Och en av de äldsta och största, det är Freie Weingärtner som jag gillade från början också.
Ja.
I Wachau.
Mm.
De har hållit på i 1000 år.
Och Freie Weingärtner.
Ja, fria vinodlare alltså.
Jaha, ja.
Vad vill jag? Domäne Wachau var ju också bra, eller fortfarande väldigt bra.
Ja.
Den här stora, liksom Domän Gobelsburg, Schloss Gobelsburg i Kamptal, gillar jag.
Ja, jag undrar, det är någonting med att österrikiska liksom namn låter mer tyska än tyska namn. Alltså det är så en otrolig... traditionellt så här, att det heter Freie Weingärner och Schloss Gobelsborg. Det låter så här, hittepå medeltid.
Men Jurčić är nog inte, jag tror att det är slovenskt eller något.
Ja, det där. Låter som att det är inte det traditionellt tyskt.
Nej,
ja.
Men andra producenter, Lenz Moser har vi ju inte nämnt alls. Det är en gammal klassisk producent.
Det känner jag igen till och med.
Ja, ja, det är också klassiska, både söta och torra viner.
Ja.
Som också uppfann ett sätt att odla på Lenz Moser-systemet, högkultur som gjorde att ja, det skulle vara lite bättre skydd mot solen och sånt där som är väldigt vanligt i Österrike. Okay.
Mm.
Men det är plantering, det är någonting helt, helt annat. Ja, vad har vi mera? Och så min vän Fred Loimer. Snygg vingård eller snygg vinkällare.
Som man ska besöka arkitekt, någonting. Ja, om man så ska man besöka Fred Loimer kanske, det är snyggt
ja,
där.
Ja, men det finns mycket bra. Rabel hade vi också finns i Sverige.
Ja.
Ja, Emmerich Knoll tycker jag är lite roligt. Det låter också väldigt mycket.
Det är inte
mycket.
Så autogenererat namn det här. Det är någon, en vingård som heter Emmerich Knoll.
Ja, han heter väl Knoll i efternamn. Så tyckte de att han skulle ha ett litet häftigare förnamn.
Ett lite längre, ja.
Okay. Emmerich.
Emmerich Knoll, ja.
En som har blivit väldigt populär i Sverige är ju The Butcher. Som är en slaktare, en lite som vars släkt. Slaktarens släkt hade mycket vingårdar, men så beslöt den här slaktaren som heter Hans Schwarz att göra eget vin som har blivit väldigt populärt.
Ja, det tycker jag, det har man, känner man ju igen från en sån etikett-scanning att man har sett det, för den är ju väldigt, sticker ut den
det
etiketten jämfört
säga,
med resten av såna vinslott i svart och vitt. På,
Men faktum är att det är bra viner. De kommer från Burgenland.
Ja, okay.
Ett som man ser ganska ofta är ett sött vin från en vinfirma som heter Kracher.
Kracher?
Ja, i halvliters flaskor eller mindre.
Mm.
Väldigt vanligt på restaurang och väldigt prisvärt, alltså ädelsöta viner gjorda på torkade, skrumpna druvor.
Ja, då fick du med många här ändå.
Ja, det var de jag kom på just nu.
Ja, många, jag har bett många producenter. All right, bra. Alltså, nu ska vi inte göra det här till liksom en 3-timmars variant av det här, även om vi säkert kan om vi fortsätter på.
Det finns nämligen 39 000 960 till producenter som jag inte har nämnt.
Nej, men då, om man är extra, om man betalar extra mycket, även om vi har någon sån så här betaltjänst, så kan man få höra att du läser upp alla dem.
Premiumtjänsten. Ja,
ja.
En härlig timme.
Kan man somna till. Så är det. Men bra, det är liksom det där, så där, det är vår sammanfattning av Österrike som vinland, tycker jag.
Jag tycker vi fick med det mesta och viktigaste i alla fall.
Aha.
Sen får väl folk åka dit.
Ja.
Eller titta på den här kartan.
Ja, just det.
Ja. Det var Riedenkarte.
Riedenkarte. Ja, jag ska komma ihåg att lägga det i beskrivningen av det här avsnittet så kanske man kan klicka på det.
Ja, kul.
Det låter bra. Ja. Toppen. Någonting mer du vill säga?
Nej, danke schön.
Danke schön, danke film alls. Vi klappar ihop veckans påse och återkommer igen om 2 veckor som vi brukar göra.
Ja, det ska bli trevligt.
Ja, nu har vi haft tillräckligt med trevligt, så då säger vi hej då.
Tack och hej.
Hej då.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.